Vi har kommit till den fjärde Ibn Atayl-läs hikam. Ibn Atayl, rahimahullah ta'ala, säger: Arih nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. I översättning: gör dig fri från behovet att styra din egen livskurs, till det att någon annan i ditt ställe redan bekymrat sig om ska du själv inte bekymra dig om. Den här hikman kan till en början se ut att motsäga den andra hikman, den att man ska använda sig av de asbab som finns. Men det gör den inte. Därför att när Ibn Atayla ger oss rådet i den förra hikman att använda de asbab som finns, alltså de medel som finns tillgängliga, så det är alltså att använda sig av asbab är en fysisk, det är någonting som man gör rent fysiskt. Alltså du går till arbetet, du arbetar, det är alltså rent fysiskt. Här när han säger nefsaka mina tadbir, alltså att du inte ska vila dig själv, att du ska vila dig själv, att du inte ska göra dig fri, att du ska göra dig fri från behovet att styra din egen livskurs. Tadbir, skillnaden på tadbir och att använda sig av asbab, är egentligen att tadbir är någonting rent som du gör rent intellektuellt. Så vi har blivit beordrade att gå till jobbet, men sen när du väl har gått till jobbet, så sluta bekymra dig om vad som kommer att hända sen. Alltså bekymra dig inte om framtiden, så länge du har gjort rent fysiskt vad som att det kräver av dig. Alltså det rent fysiska, att du går till jobbet och arbetar. Sluta bekymra dig sen om ekonomi eller hur det ska gå, hur du ska få ihop på slutet och så vidare och så vidare. Det är det Ibn Atayla säger där. Så det finns ingen motsägelse med de här två, utan här är det alltså en order att inte bekymra sig och att veta, att förlita sig på Allah som att det är det. Därför att det är han som beskär, det är han som kommer att ge dig det du behöver, så länge du gör vad han har beordrat dig att göra. Och ett exempel är profeten sallallahu alaihi wa sallams hijra. När han ska fly från Mekka till Medina, så använder han alla medel som finns tillgängliga. Han håller allting hemligt. Abu Bakr matar kamelerna i smyg. Han håller två kameler redo. Och de bestämmer sig för att fly på morgonen. Och till och med när Quraysh upptäcker, när Quraysh får reda på att han ska fly, så sätter de några ungdomar där som ska döda honom. Och vad han gör då, det är att han använder sig av de medel som finns. Och det medel som finns just när han ska lämna huset är att han börjar läsa surat Yasin. Och när han kommer till orden وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, då går han ut. När han kommer till de orden, då går han ut. Och då skyddar Allah som att det är, han gör så att de inte kan se honom. Men efter det, när de är på väg därifrån och när de gömmer sig i grottan, efter att de har gjort allting, de har planerat allting, de har en vägvisare med sig, de har tagit med sig proviant och de har hållit allting hemligt, och när de kommer till grottan och när Quraysh var letar efter dem, så kommer de i närheten av grottan och Abu Bakr blir nervös. Inte så mycket för sin egen skull, utan för profeten skulle säga sig. Så han blir nervös och profeten sedan ler och säger till honom: vad tänker du om två, varav Allah är den tredje? Av vilka Allah är den tredje? Så där är han i ett tillstånd där han helt och han har gjort allting som Allah som att han har beordrat honom att göra. Allt det fysiska har han gjort. Och han har gjort allting som han har beordrat. Och sen när han kommer i den situationen när det inte finns någonting mer han kan göra, då är han helt avslappnad. Och han lämnar allting till Allah som att det är det. Det som bara kallas för tafwid. Alltså man överlämnar sig i Allah som att det är det händer. Så en som har visshet och övertygad om de här sakerna behöver aldrig känna oro. Och oroar sig aldrig för ekonomin, oroar sig aldrig för några världsliga ting. Eftersom man vet att bara han har gjort det som han har som att han har beordrat honom att göra, sen är resten upp till Allah som att det är det. Det finns ingenting som kan gå emot det som Allah som att han har bestämt, ödet. Jag fick en fråga om ödet igår. Bara, det råder en viss förvirring om ödet, om du har hjälp mot ödet eller ska man bara acceptera det och så vidare. Egentligen rent praktiskt så är det väldigt lätt. Rent praktiskt så lever man som det inte finns. Du lever som du har blivit beordrad att göra bara. Du gör dua för att Allah som att du vet att det hjälper. Men när det gäller hur ödet påverkar dua, det finns någonting som kallas för qadr al-mubram och qadr al-muallaq. Alltså ett öde som är oundvikligt och ett öde som är, ska säga, villkorligt. Det öde som är villkorligt, alltså det är villkorligt på det sättet att man säger att om personen gör dua så kommer det inte att hända. Om man inte gör dua så kommer det att hända. Det är ett villkorligt öde. Men det öde som kallas det oundvikliga ödet, det kan åtminstone underlättas, eller det kan lättas. Om det är bestämt att Allah ska släppa en sten i huvudet på dig och du gör dua, så kan det hända att han släpper stenen i huvudet på dig fast i dammform. Så att stenen kommer att falla över ditt huvud oundvikligen. Men dua kan göra så att det minskar effekten, eller vad ska man säga. Jag tror att det är förstått i alla fall. Så det är det den här hikman handlar om. Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Fatima Ali, alltså Ali som var profeten sallallahu alaihi wasallams barnbarns barn, Husseins son alltså. Radiallahu ta'ala anhu. Han arbetade i sok, han hade en affär och han arbetade. Han gick till moskén för att be dhuhr. Och sen så, när han satt och bad dhuhr, så kom det folk, en person springande in till moskén och sa att det brinner i sok. Han fortsatte att be. Och efter att han hade bett färdigt dhuhr, så bad han sina sunna och gjorde sin dhikr. Och sen gick han ner till sok. Och det här har mycket att göra med det vi pratade om förra gången. Om ni kommer ihåg diskussionen om det här med asbab och tajrid. Asbab, man befinner sig i en situation där man blivit beordrat att använda sig av de medel som finns. Och tajrid, när man befinner sig i ett tillstånd där man bara har Allah som att eller framför sig. Man har inte blivit beordrad att göra någonting annat än att dyrka Allah som att eller. Så när Ali, radiallahu ta'ala anhu, ber här. Trots att han är en person som jobbar i affären. Alltså han har en position där han har att göra med asbab. Men när han är i bön så befinner han sig till som ett tajrid. Och därför behöver han inte gå tillbaka och försöka släcka elden. Och det här är en hårfin skillnad. Det är väldigt svårt att komma upp till de här nivåerna och verkligen förstå vad det egentligen handlar om allting. Men är man i ett tillstånd av asbab, då måste man göra allt man kan. Man måste använda sig av de medel som står till buds. Speciellt om det är någon annans affär som man har hand om, självklart. Om det är en egen affär så är det upp till en själv om man vill låta det brinna upp eller inte. Men om det är en egen affär och man, så han, hade han varit i sop och hade varit under arbetstid, alltså inte under bönetid, så hade han varit i ett tillstånd av asbab, alltså där han måste använda sig av de medel som finns och försöka släcka elden. Men eftersom han har lämnat sin affär nu och gått till bönen, och bönen är obligatorisk, så befinner han sig i en sfär där han inte har blivit beordrad att göra någonting annat än att dyrka Allah som äter elden. Och även de sunna bönerna och de adhkar som har att göra med bön hör egentligen till den sfären. Så han befinner sig i tillstånd där han helt och hållet kan förlita sig på Allah som äter elden. Och det är också en del av den här hikma, alltså när Ibn Atayla säger att rihna fi sakamina tadbir, alltså vila dig själv, ansträng dig inte genom att hålla på och planera. Det är Allah som har planerat och det gäller bara för dig att acceptera. Så jag hoppas att skillnaden mellan asbab och tajrid är klar och att det inte råder några frågor om det. Nej, motsatsen till tadbir, man skulle kunna säga att motsatsen till tadbir är när man befinner sig i tillstånd av asbab. Asbab är alltså det rent fysiska egentligen. Det rent fysiska. Tadbir är mer det tankeverksamheten som sker, alltså där man hela tiden tänker på hur ska det gå, man planerar.
Så, ja. Vad gör man om man befinner sig i ett tillstånd där man kan välja?
Om man befinner sig i ett tillstånd där man kan välja, till exempel om du är ekonomiskt oberoende. Ekonomiskt oberoende, det är inte du står och ber sunna bara, alltså någonting som inte är ingen fallbänder någonting, eller sitter och gör dicker till exempel, och det börjar brinna i ditt hus och din plånbok kommer att brinna upp liksom. Det är helt upp till dig själv vad du vill göra. Alltså du kan fortsätta göra dicker och helt förlita dig på att alla som inte kommer rädda dig, eller att det brinner upp och att det inte spelar dig någon roll. När det gäller ens egna ägodelar, så länge det inte har med liv att göra, alltså om det inte är djur eller människor, så är det helt upp till en själv. Det är helt upp till en själv. Och därför de säger att när man står i bön till exempel. Och det hände under profeten sallallahu alaihi wasallam att några sahabi stod och bad. De stod och bad och en av deras en man som stod och bad, hans kamel gick iväg. Och så han avbröt bönen och gick och hämtade kamelen. Varpå många följeslagna förebrådde honom. Så hur kan du vända dig bort från Gud bara för jordiska? Men profeten sallallahu alaihi wasallam förebrådde honom inte. Så att det är tillåtet. De säger att är man i ett tillstånd där man befinner sig nära Allah, så är det för det bättre att lämna det. Därför att det är bara jordiska saker. Men så fort det finns andra människors rättigheter inblandade, då har man inget val längre. Utan där måste man gå ur och hjälpa andra människor. Därför att du kan inte förvänta dig eller kräva att andra ska göra det som du vill att de ska göra. Så är det tillstånd där du ber till exempel och någon annan människas liv är i fara eller han håller på risken att bli skadad, då kan det vara obligatoriskt för dig att bryta bönen, att avbryta bönen. Men så länge det är bara dig själv det gäller, så är det upp till dig själv. Samma sak när det gäller medicin till exempel. Är du sjuk, så kan du välja äta medicin eller inte äta medicin. Det är helt upp till dig själv. Och de säger för en person som har visshet om att det är Allah som botar, så kan det vara bättre att stunta i medicin. Men för en vanlig person så kan det vara bättre att äta medicinen. Därför att om man förlitar sig på att Allah kommer göra honom frisk och sen prövar Allah honom, så kan hans iman tvärtom vändas mot honom. Men när det gäller andra människor, säg att du har hand om en sjuk person och den personen vill ha medicin, så kan inte du säga nej, förlita dig på Allah nu, du får ingen medicin. Det är inte tillåtet, det är inte ditt problem. Utan du, det du har blivit beordrad att göra i den situationen, det är att hjälpa din medmänniska, alltså din medmuslim eller din muslimska bror eller syster. Och då, det är bara att göra, alltså det är bara att lita den personens, det som den personen vill att man ska göra. Och det är därför som vissa vissare sa, nahnu ma'amruna bi ittiba wa ittika wa sabr. Alltså vi har blivit beordrade att följa, alltså att följa profeten sallallahu alaihi wasallam och följa koranen och sunnan. Wa ittika, och att förlita oss på Allah som att är det. Wa sabr, och att ha tålamod. Och den som inte gör ittiba, alltså den som inte följer, för wa mubtadi, han är en innovatör. Och den som inte har förtröstan, alltså tawakkul, är en mudabbir. Det är det vi pratar om här. Alltså han förtröstar inte på Allahs vänster, utan han har ledat in på planeringen. Han litar inte på att Allahs vänster kommer att ge honom det han har lovat. Utan hela tiden så försöker han, ja, jo, i och för sig så har Allah sagt så och så, men jag ska göra så här och så här. Så den som inte förlitar sig på Allahs vänster, eller förtröstar på Allahs vänster, tawakkul översätts ofta med förtröstan. Det är en bra översättning faktiskt. Den som inte förtröstar på Allahs vänster kommer hela tiden falla i den fällan att han hela tiden håller på och planerar inom de områden där Allahs vänster redan har utlovat saker och ting. Och den som inte har tålamod, för homonäsion, alltså en person som hela tiden opponerar sig mot det som Allah har gjort. Därför tålamod är egentligen det att man är medveten om att allting kommer från Allah som att är. Och när man är medveten om att allting kommer från Allah som att är, men ändå inte är nöjd, då opponerar man sig mot det som Allah som att är bestämt. Och det är också det är en farlig situation att sätta sig i. Är det några frågor om det här?
Ursäkta, men jag har och andra delen av hikman hade du redan kommenterat då?
Ja.
Framma bi, vad är
det? Ja, precis. Det är som aha, andra.
Det är någon annan som
det är Allah som att redan har bestämt för dig. Okay. Ska du själv inte ägna dig åt, alltså koncentrera dig på. Allah som att har redan bestämt vissa saker åt dig. Alltså när bådet är att göra, att handla. Du handlar, resten av Allah som att är utlovat. Så bekymrar du dig inte om det. Alltså trötta inte ut dig själv. Trötta inte ut dig själv.
Det är så. Muslimer traditionellt sett anklagas för orientalisterna att man är fatalist.
Ja. Muslimer anklagas för att vara fatalistiska, alltså att de säger att allting ordnar sig, och det är helt fel. Det kan finnas muslimer som har fallit i den fällan, det är inte omöjligt. Men det är som sagt, och det är det som är den hårfina skillnaden mellan det som Ibn Atala säger. I den förra hikman så sa han att du ska använda dig av de asbab som finns. Och det är alltså en absolut icke-fatal världssyn. Du använder dig av de asbab som finns. Det enda han säger att bekymra, förlita dig inte på dem sen och bekymra dig inte om resultaten. Resultaten är upp till Allah som att det är. Gör bara det som du blir beordrad att göra och sen låt det vara och bekymra dig inte om det. Så det är en icke-fatalistisk världsuppfattning, och dessutom är den sunda tron, alltså att du gör det du har blivit beordrad att göra och sen är resultaten upp till Allah som att det är. Resultaten är, du har ingenting med resultaten att göra. Alltså egentligen så är det är inte så jättesvårt egentligen att förstå. Det som är svårt är det praktiska livet, att hålla isär de här begreppen. Alltså i det praktiska livet så kan det vara väldigt svårt. Alltså gränsen mellan asbab och tadbir kan vara hårfin. Och det är egentligen alla hjärtats sjukdomar och allting som har med det här ämnet att göra. Gränserna är hårfina hela tiden, och därför man måste vara vaksam. Det som vi pratade om förra veckan, det här medveten vaksamhet. Morakaba, att man hela tiden är medveten om vad man har för sig, medveten om vad man tänker, medveten om vad man gör. Och är man det så kan man lätt urskilja sen, så att man inte faller i de här misstagen hela tiden. Problemet är att när man hamnar i raffla, i ett tillstånd av omedvetenhet, när man glömmer bort, och då är det lätt, och då vaknar man upp efter ett tag och så upptäcker man att man har passerat gränsen för länge sedan och befinner sig inne i fel område.
Och vi tar ett exempel. En person som söker jobb till exempel, ja. Han kunde söka jobb 8 timmar om dagen.
Ja.
Hur går gränserna? Kan man kämpa för att få ett jobb? Genom att söka att hålla sig i allt och hela dagen bara för att hitta jobb?
Absolut. Om du inte har ett jobb och du har lastmätt, eller då befinner du dig i tillstånd där du har lastmätt eller beordrat till att arbeta. Alltså om du har en sån situation. Om du befinner dig i en sån situation att du måste arbeta, liksom, du har någon att försörja till exempel, då ska du söka jobb. Du ska söka jobb, men du behöver inte bekymra dig om, alltså, när du ringer och när du planerar och du väntar på att folk ska ringa tillbaka. Du har ringt upp till arbetsgivaren till exempel och ringer och säger, jag skulle vilja ha det här jobbet, jag heter så och så, mina kvalificeringar, alltså, det här är vad jag har gjort och så vidare. Sen har du lagt på luren. då slutar du bekymra dig. Du går inte hem och tänker, tänk om de ska de ringa tillbaka, ska de inte ringa tillbaka? Måste jag vara hemma nu vid den här tiden? Eller ska jag vara hemma hela tiden för de kanske ringer och då kanske jag inte är hemma och så kanske jobbet går. Glöm allt det där. Du har gjort det du har blivit beordrad att göra. Sen efter det, resultatet är upp till alla som har tävlat.
Det är frågan är hur mycket som är tillräckligt för att...
Nej, där går jag tillbaka till hur fan tar jag. Alltså, du måste göra det du har blivit beordrad att göra. Och har du en familj dessutom som du måste försörja, då är det självklart så måste du söka mer. När att i Sverige till exempel så kräver de att man ska söka jobb så och så mycket för att du ska få till exempel pengar från A-kassan till exempel. Och då är det ett minimum av det du måste göra. Därför då är det ett krav för att du ska få någonting annat och då är det ett minimum av det du måste göra. Är det några fler frågor om det här? Några fler frågor? Gå över till Book of Assistance, inshallah. Läs.
Kapitel 4. On the inner and outer self. You must, O my brother, improve your inward aspect until it becomes better than your virtuous outward appearance. For the former is where the gaze of the real obtains, while the latter is where the envious gaze of creation is to be found. God never mentioned the inward and the outward in his book without beginning with the inward. And the prophet used to pray, may blessings and peace be upon him, O God, make my inward better than my outward, make my outward virtuous.
Så Imam al-Haddad rahimahullah ta'ala pratar i det här kapitlet om det inre och det yttre. Alltså människans yttre och hennes inre. Han säger, det bör korrigera ditt inre ända tills det blir bättre än ditt yttre. Alltså du bör göra ditt inre bättre än ditt yttre. Och det är därför de säger att ikhlas, att vara uppriktig, då är ens inre och ens yttre lika. Ikhlas är alltså det inre och det yttre lika. Alltså vad du gör i hemlighet och vad du gör när du är bland folk är samma sak. Och vad du har i ditt inre och det du visar inför andra människor är också samma sak. Det är det som är ikhlas. Ria, alltså ögontjänst eller ögonkänneri, är att du visar dig bättre utåt än vad du egentligen är inåt. Alltså du visar dig ditt yttre. Du bryr dig om ditt yttre. Du bryr dig om vad folk tycker och tänker om det. Du bryr dig om hur du beter dig när du är bland andra människor. Men när du är ensam så är du helt annorlunda. Det är det som är rea. Och sidq, alltså sannfärdighet, är att ditt inre är bättre än ditt yttre. Alltså att din hela koncentration är på det inre. Och det är på grund av, som Imam Död säger här efteråt, därför att det inre, det är det som Allah som hade ser åt. Det har kommit en hadith. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa lakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah som hade ser inte åt era yttre, utan det han tittar på era hjärtan och era handlingar.
Kul att se att det är så många som kommer trots att det regnar, som sagt. Förr i tiden så kunskap någonting som man sökte. Man fick resa långt för att söka. På profetens tid säger sedan så Ahl-Suffa kom från olika stammar runt omkring där i Medina och utanför i Hijaz-området. De kom och de lämnade allting för att få i närheten av profeten säger sedan. De bodde i moskén. De hade ingenting. Utan det de hade, det var sadaka från muslimerna. Och allt det gjorde de för kunskapens skull. Och också då självklart för att vara i närheten av profeten sallallahu alaihi wa sallam. Idag så får man vara glad om folk kommer fast det regnar. Skillnad på attityd när det gäller kunskapen. Den religiösa kunskapen har alltid ansetts var den högsta av alla discipliner. Och det är därför som profeten Sassana säger i en autentisk hadis, men juridillahu bi khayrun yufaqihu fid din. Den som Allah som att vill väl ger en djup förståelse av religionen. Så kunskap är som sagt det absolut viktigaste. Därför att han säger att Ibn Abbas radiallahu ta'ala säger i tafsir till versen om akhlaqtul jinna och linsayli li'abudun. Alltså jag har inte skapat jinn och människorna utanför att de ska dyrka mig. Men Ibn Abbas säger dyrka li'abudun säger li'arifun, för att de ska lära känna mig. Att lära känna Allah som att det är, det gör man genom att studera. Dels studier, men också dels genom dels genom att praktisera det man studerar. Att när man praktiserar det man har lärt sig, så öppnar Allah som att det är dörrar som aldrig öppnar sig på något annat sätt än genom handling. Och det är därför som det berättas att Rabia al-Alawi radiyallahu ta'ala anha, som var en av de stora kvinnliga waliyat, eller som man översätter till svenska helgon, fast helgon har en liten, alltså det väcker lite märkliga känslor beroende på vem det är som hör ordet, men i alla fall i en ren översättning så skulle det faktiskt vara helgon. Hon föddes, och hon berättar själv att när hon föddes så hade hennes familj ingenting. De hade ingenting, hennes pappa hade ingenting. Han hade inte ens en droppe olja som de kunde smörja hennes navel med. Så hennes mamma sa till pappan att gå till grannen och fråga om olja så att vi åtminstone kan tända lampan. Men pappan gick, men han hade svurit att aldrig fråga en mänsklig varelse om någonting. Så han gick och så satte han handen på grannens dörr. Och sen gick han tillbaka. Och så sa han, de öppnar inte. Så mamman blev ledsen. Och han blev också ledsen, så han somnade. Nej, han blev ledsen och somnade, pappan till Rabia. Och när han somnade så såg han profeten sig med en dröm. Som sa till honom, gå till Amir Fulan Kadavaka. Alltså den amiren som var över Basra, hon föddes i Basra. Gå till amiren och säg till honom att vid det tecken att du varje dag sänder 100 välsignelser över mig, och att du varje fredag sänder 400 välsignelser. Alltså att amiren brukade göra det, sända välsignelser över profeten 100 gånger varje dag, och på fredagar 400 gånger. Så vid det tecken att du brukar sända 100 välsignelser över mig dagligen och 400 på fredagar, och att du glömde det den här fredagen, att du glömde det den här fredagen, så som en bot för att du glömde det, så ge 400 dinarer, alltså guldmynt, till den här mannen. Så profeten sen beordrar honom att skriva det på ett brev. Så när han vaknar så skriver han brevet, och sen går han till amiren och skickar in brevet med amirens, han går inte personligen till amiren, utan han går till någon av de här, vad ska man säga, springpojkarna, som går in med brevet. Och när amiren läser det så börjar han gråta. Och sen säger han blir rörd att det, för att profeten Selma har minns honom, kommit ihåg honom. Han säger ge 1000 dinar till som han säger, dervischerna, alltså de fattiga religiösa. Och ge 400 dinar till den här mannen. Och säg till honom att det inte passar honom att komma till mig, men att jag ska komma till hans dörr och gnida mitt skägg mot hans dörrpost, mot hans dörrgavel. Och Rabias liv, hela hennes liv, fantastiskt, fantastiska skildringar. Det finns en bok nu som jag fick tag på, Alhamdulillah. Den var lite dyr, men inshallah, om man har energi och är snabb på att skriva på maskin, så skulle man kunna skriva ut dem på data faktiskt. Många av de här. Den är översatt av en man som heter Hermelin, som var enligt svenska mått med sinnessjuk. Han åkte in nu på sinnessjukhus. Till sitt försvar kan man säga att Hassan al-Basri, om det var Hassan al-Basri, någon av de föregångarna, som sa att i det ögonblicket Allah som att det öppnade upp för mig dörrarna till det osynliga, eller öppnade al-ma'rifa till gnosis, i samma ögonblick så brännmärkte människorna mig som sinnessjuk. Så alltså, med sinnessjuk är det inte Gud vet bäst. Men så Hermelin har översatt en bok som heter Tadkirat al-Awliya, som är översatt med vännernas minne, eller det förtrogna vännernas minne, eller minnet av de förtrogna vännerna. Det är en lite annorlunda svenska, i väldigt gammaldags svenska, och lite egna påhitt från hans sida. Men det är en fantastisk, det är 4 volymer, allting på svenska. Alltså det är det största verk som finns på svenska idag, förutom då kanske Koranen. Men det finns jättefina berättelser, och det kapitel som Anon Rabia är, det är ett fantastiskt kapitel. Och som sagt, att läsa de där berättelserna, bara att läsa dem är i värld, och att läsa dem, och man säger att inte dikrus sa det hinget en ezzel barakat, alltså när man nämner de rättfärdiga så kommer så sänder Allah som att det är ner baraka, välsignelser. Och det påverkar en väldigt mycket att läsa om dem. Så fattigdom, alltså det var därför vi kom in på det här. När det gäller folk som praktiserar och lever i enlighet med de där, så öppnar Allah som att det är dörrar till saker som man aldrig... Man får inte tillgång till de kunskaperna om man inte praktiserar, om man inte anstränger sig till det yttersta för att dra sig närmare Allah som att det är. Så kunskap och handling går hand i hand. Så om det är några frågeställningar som kanske har dykt upp sen förra gången, det gäller just det här med att Allah som att det är, eller att det inte finns någonting i ingenting sker i skapelsen av sig självt. Det finns inga nedlagda lagar. Det finns inga lagar. Det är Allah som är det som styr allting i varje ögonblick. Och frågan kan komma. Hur kommer det sig då om saker och ting inte har en effekt i sig själva? När Allah som är det säger till elden, när Ibrahim alayhi salatu wasalam ska brännas, så säger han till elden Janarikuni berden wa salaman ala Ibrahim. Janarikuni berden wa salaman ala Ibrahim. Och eld blir kall och mild, eller ja, kall och mild mot Ibrahim. Så om elden i sig själv inte är brännande, varför skulle Allah som att behöva se åt den att bli kall? Men faktum är att eld, om Allah som att han inte beordrar elden att vara någonting, så är den ingenting. Det är inte så att den var varm och sen beordrade Allah som att den att bli kall och sen blev den kall. Utan tvärtom, eld har ingen förmåga att bränna av sig själv. Utan det är Allah som att det som bränner saker och ting när de kommer i kontakt med elden. Så när Allah som att det säger till elden blir kall, så betyder det att den var inte någonting innan. Och när han beordrar den att bli kall, så blev den kall. Därför att Allah som att det beordrar saker ständigt. Så han säger kun till exempel, alltså bli. Så han säger åt i varje ögonblick, i alla eldar som finns över hela världen just nu, så beordrar Allah som att elden att brinna och att bränna när han vill, när Allah som att elden vill. Det finns ingenting att man tänder en eld att den bränner av sig själv automatiskt. Så om Allah som att den inte beordrar elden att göra någonting, då är den varken varm eller kall. Och när han beordrar att den ska vara kall, då är den kall. Så det är exakt samma sak, utan det är bara som vi upplever. Därför att Allah som att elden sunna, hans äda, det han vanligtvis gör, så han har vårt äda, är att han beordrar elden att vara varm och att bränna. Men egentligen så säger de, och religionsteologerna säger att eftersom ingenting har någonting, alltså har någon egen förmåga, så den minsta, om vi tar den här, en bok till exempel, den minsta partikeln i den här boken har inte ett eget beståndande. Den kan inte fortlöpa, den kan inte finnas till, om inte Allah som att den i varje ögonblick skapar dess fortlöpande, dess kontinuitet. Annars, om man inte gör det, så försvinner den. Och det här innebär att skapelsen i varje ögonblick, och när jag säger ögonblick, så är det inte ögonblick som ett ögonblick, utan den absolut kortaste tid man kan tänka sig, förnyas. Allting försvinner och sen blir återskapat. Alltså, minsta atom försvinner och blir återskapat i varje ögonblick. Det som, och varför vi inte ser det, precis som på, man kan tänka sig, bara någon för att begripa hur det går till. Hur kommer det sig att vi inte ser att det här bordet försvinner och kommer upp? Det går så snabbt, precis som TV. TV är ju bara bilder. Det är fotografier, alltså det är bilder. Men när man rullar dem tillräckligt snabbt, så ser det ut som det är en pågående sekvens. Man ser inte att det stannar upp och att det kommer en ny bild. Så det är samma sak, det går så otroligt fort. Så att det ser ut som om det är här hela tiden, men egentligen så är det inte här hela tiden. Utan varje ögonblick så tillintetgörs det och återskapas. Och det är alltså det som tänker efter på det här, inser vad som är det storhet, och ser hur han när som helst kan bryta det normala. Alltså upphäva det normala. Det normala är till exempel att det här huset står kvar, men helt plötsligt kan det här huset försvinna. Det är alltså egentligen inte ett mirakel, så som, det är ett mirakel på det sättet att det är Allah som att han brukar inte göra på det sättet. Men skulle han vilja, istället för att återskapa det här huset som det är, så skulle han kunna göra det till vad som helst. Så ett mirakel för Allah som att det är egentligen ingenting annat än att han väljer att skapa någonting annat. Det är därför som profeten säger Astaghfiru kalimatin qala ha sha'iru kalimatul abid. Alltså det sannaste orden på ett någonsin sagt är det ord, alltså den poesi som Labid, som var en poet under Jahiliya, sa. Ala kulli shay'in ma khala Allah batil. Är det inte så att allting utom Allah som är falskt? Och det är det just på grund av att när Allah som är väljer att vända sig bort från någonting, så upphör det att existera. Det bara försvinner. Det försvinner och finns inte mer. Är det några frågor om det här förresten?
Naturlagar?
Finns inte. Det finns inga naturlagar. Jag vet inte om vi pratade om det för några gånger. Det finns inga naturlagar. Det är bara namn som Allah som säger i Koran. Det är bara namn som ni och era fäder har hittat på. Det finns inga naturlagar. Det är ett namn som vi använder för att beskriva det som vi vanligtvis ser. Alltså vi ser att telefonen ramlar till marken varje gång vi tappar den, och säger att då kom Newton fram till att när han fick äpplet i huvudet, som den berömda historien är. det passar inte att han fick ett äpple i huvudet, bara Gud vet. Men i alla fall, och då kom han på att, vänta nu, små kroppar dras till stora kroppar. Alltså det som är litet dras till det stora. Det finns en lag, tyngdlagen, och sen gav man det ett namn. Och sen fick Newton massa beröm för någonting som Allah som att redan har gjort. Egentligen, för det är det egentligen. Allting som de alla nu naturlagar, allting som de finner i naturen som folk blir berömda för. Det är sånt som Allah som att redan har lett dem till. Allah som att redan har inspirerat dem att hitta det. Han har skapat det. Han inspirerar dem att hitta det, och sen tar de på sig äran. Alltså egentligen, maken till fräckhet, det finns inte. Och sen får de Nobelpriser och vad de nu får. Egentligen ska man vara rättvis och tacka Allah som att det är. Men människan, la kafur, människan är otacksam.